إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأهلا وسهلا ما شاء الله كل سير لنا فينا أبسلوتنين Bröder, systrar, må Allah öka och välsigna oss och ge oss nyttig kunskap. Amin. Vi fortsätter att läsa från boken Riyad al-Salihin. Och idag är sista kapitlet innan vi går in på kapitlet om förbjudna saker. Så kommer vara väldigt intressant nästa vecka. Men även dagens kapitel är intressant. Där säger författaren kapitel 253 Bab Karamat al-Awliya wa Fadlihim. Kapitlet om de rättfärdigas mirakel och deras dygd. Ni vet islam, om ni läser Koranen, så har ni säkert läst att profeterna fick mirakel av Allah subhanahu wa ta'ala. Eller hur? Att Musa alayhi salam delade på havet. Eller hur? Han slängde sin stav, det blev en orm. Isa alayhi salam kunde bota de som fötts utan syn, de fick synen tillbaka. Kunde till och med Allahs vilja återuppliva döda. Det här är mirakel. Salih alayhi salam bad Allah, en kamel kom ut från stenen. Eller en kamel kommer ut från ett stenblock. Profeten Muhammad alayhi salam fick tusentals mirakel. Han delade på månen och så vidare. Det här kallas för al-mu'jizat hos de lärda. Mu'jizat, mirakel. När man talar om mirakel som sker andra än profeter så brukar man kalla det för karamat. Men man skulle kunna, enligt vissa lärda, kalla det för mu'jizat. Okay? Men det når aldrig samma nivå som profeternas mirakel. Okay? Så vad jag vill säga att Allah kan ge, eller Allah ger mirakel till profeten. Det är inget snack om saken. Men Allah kan också ge mirakel till andra än profeten. Okej? Okay? Och det kallas då för en karamat. Och Allah subhanahu wa ta'ala visar mirakel genom profeterna för att folk ska tro. Och dessa mirakel är oftast yani storslagna, enastående. Någonting som det talas om i århundraden. Som städer, mänsklighet, yani folk, folkslag bevittnar. Som att månen delar på sig och så vidare. Havet delar på sig. Det är inga små saker, det är inga dolda saker. Utan det är öppna saker för att folk ska acceptera tro. Och att man ska tro på att dessa människor är sanna profeter. Okej? Okay? Men när det kommer till andra än profeter så kan det ske karamat. Små mirakel. Men de är mindre i skala. Och de kan till och med ibland vara dolda. Det kanske bara personen själv eller någon enstaka person som upplever dem. Okej? Okay? För att stärka personen och hans tro eller stärka dem i hans närhet. Okej? Okay? Och när det kommer till karamat al-awliya, att Allah azza wa jal ger mirakel till al-awliya, fromma muslimer, så är det någonting som ahli sunna wal jamaa, de muslimerna som har den korrekta trosuppfattningen, bekräftar. Men det råder inget tvivel om detta, att det här är någonting sahih, någonting autentiskt, och vi kommer nämna bevis på detta. Okej? Okay? Men det finns här, som i alla frågor nästan, det finns de som överdriver, de som underdriver och de som går mellanvägen. I alla frågor i islam kommer ni hitta att det finns någon nisse som överdriver. Någon grupp eller sekt eller ideologi som har gått till någon extrem tolkning i frågan. Okej? Okay? Så när det kommer till karamat, där har vi de som är extrema. De som överdriver. Okej? Okay? Och har gjort det här till det viktigaste i islam. Och om de ser någon människa göra något konstigt direkt, de helgon förklarar honom, säger han är wali, och de nästan börjar dyrka honom. Och det här är fel. Okej? Okay? Vi har underdrift, de som förnekar karamat, säger det finns inga mirakel. Det är bara profeterna som har mirakel. Och det är också fel. För det här går emot Koranen och Sunna. Och så har vi ahli Sunna som går medelväg och säger att vi bekräftar. Men det är ingenting som vi baserar eller vår religion på, att vi tar bevis eller liknande från denna fråga. Utan det är någonting som alla kan ära en person med. Att han ger en person dessa mirakel. Och författaren börjar med att nämna Vilka är al-awliya? Vilka är dessa? Kanske ni kan titta närmare. Vilka är al-awliya? Allah subhanahu wa ta'ala säger i surat Yunus, vers 62-64: Alla inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Alladina amanu wa kanu yattakun. Lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhira. Allah subhanahu wa ta'ala säger här: Alla inna awliya Allah. Sannoliken över Allahs awliya ska inte råda någon rädsla eller någon sorg. Och vilka är de? Alladina amanu wa kanu yattakun. Det är de som hade tro och de som hade Guds fruktan. Det är de som kommer att få el-bushra, glada nyheter, i det världsliga livet och i det kommande livet. Mashallah. Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala då, vilka är el-awliya? För det är en viktig fråga. Som vi sa i vissa sekter, man har liksom helgon förklarat vissa människor, han är wali, han är wali, han är wali. För det första, Allahu a'lam vem som är wali. Det är från ilm al-ghayb, det är bara Allah som vet. Det kan sitta awliya i det här rummet, bara Allah vet vilka de är. Okej? Det är ingenting som man kan veta, att du har fått någon bekräftelse. Du är en wali, khalas. Du har gått omkring med en stämpel resten av livet. Men det funkar inte så. För om vi säger någon är wali, khalas, det är som att säga att han är i paradiset. Det är bara Allah som vet. Okej? Så vilka är al-awliya? Allah nämner i den här ayan att de har två egenskaper. Vissa tänker wali, det är något fett, komplicerat, något otroligt svårt att uppnå, nästan omöjligt, och man måste ha värsta sheikhen och så vidare. Nej, alhamdulillah. Två egenskaper. Alladina amanu wa kanu yattaqun. Ett, de hade en korrekt iman, korrekt tro. Wa kanu yattaqun, och de hade taqwa. Taqwa är när de lyder Allah subhanahu wa ta'ala. Så två egenskaper. Varje person som har dessa två egenskaper, han är från Allahs awliya. Vilka egenskaper? Han har en korrekt iman. Han tror på Allah, korrekt tawhid. Han tror på Allahs änglar, Allahs profeter, Allahs uppenbarade böcker. Han tror på domedagen och allt vad det innebär. Och han tror på ödet. Han har en korrekt iman, korrekt tro. Ett sund aqida, sund trosuppfattning. Okej? Wakanu yattaqun. Och de fruktade Allah subhanahu wa ta'ala. Och när fruktan, taqwa, nämns tillsammans med iman, så betyder iman det inre man tror på, och ett taqwa betyder de yttre gärningarna. Så han har korrekt tro och han gör korrekta gärningar. Det vill säga han ber sina fem böner, han fastar ramadan, han betalar zakat, han håller sig borta från stora synder och så vidare. Innan han beter sig i enlighet med Koranen och sunnah. Det här är en wali. Okej? Okay? El-iman och taqwa. Bäst. Och sen nämner Allah subhanahu wa ta'ala, eller innan detta nämner Allah dess belöning. Och då Allah azza wa jalla säger: Alla inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Att Allahs awliya, över dem ska det inte vara någon fruktan eller rädsla. Och då säger här ulema, alla nämner detta ofta i Koranen: La khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Jag har säkert hört i Koranen: La khawfun alayhim, ingen rädsla ska råda över dem för vad som väntar. Ja, det vill säga efter döden, på domedagen. De ska inte behöva känna någon rädsla, utan de har trygghet. Walahum yahzanun, och inte heller ska de behöva sörja och vara ledsna över det som de har gjort i det här livet. För en sann muslim, han har al-khawf, han är rädd för Allahs vrede, han är rädd för helvetet, han är rädd för domedagen, eller hur? Om man släpper garden så är jag inte rädd. La, a'udhu billah, då har du tappat. Man ska vara rädd för domedagen, man ska vara rädd för helvetet. Men allt i balans, okej? Men här, Allah kommer att ge dem trygga budskap. De behöver inte vara rädda, alhamdulillah. De kommer ha trygghet på domedagen. Och inte heller behöver de vara ledsna. De behöver inte sörja och vara ledsna över det som har varit. För en sann muslim är också ledsen över de synder han har gjort. Han känner ånger. Han känner skam. Hur kunde jag synda? Hur kunde jag göra de här synderna? Han skäms inför Allah subhanahu wa ta'ala. Så han låter bli. Eller han känner sorg. Men även där, änglarna kommer att säga till honom: känn ingen sorg. Mashallah. Och här nämner Allah subhanahu wa ta'ala då att de har en bushra fi dunya och i akhira. De har glada nyheter i detta liv och i nästa liv. Vad betyder el-bushra? Lahumul bushra. som al-awliya kommer att få i dunya och i akhira. Vissa lärda säger det betyder att änglarna kommer att komma till dem, så som Allah azza wa jalla nämner i surat al-Fussilat. Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. De som säger vår herre är Allah och sen är stadfasta eller raka på detta, stabila på detta. Tatanazzalu alayhim al-malaika. Till dem kommer änglarna att komma ner i dödsstunden. Alla takhafu wa la tahzanu. Känn ingen rädsla, ingen sorg. وَأَبْشِرُوا هَرَيَ الْبُشْرَى de glada nyheterna بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ med det paradis som ni tidigare lovats. نَحْنُ أَوْلِيَاءُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ vi kommer att vara era beskyddare, era vänner i detta världsliga liv och i det kommande livet. Och där i paradiset kommer ni få مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ ni kommer att få allt vad ni kan önska er. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ni kommer att få allt som ni ber om. نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيم som en välkomstpresent av Allah al-Ghafur al-Rahim. Så det sägs att det bushra är just de här tryggande orden som den troende kommer att få känna vid dödsbädden. För ni vet att dö är svårt. Att leva kan vara enkelt. Men att dö är svårt. Varför? För du kommer att göra någonting du aldrig har gjort innan, eller hur? Är någon här som har dött? Nej. Har vi testat att dö? Kände vi någon som dog och han kom tillbaka, han berättade? Det finns inte. Det där finns inte, att någon dog nära döden upplevelse. Det där är bluff. Det finns död och det finns att man inte har dött. Bäst. Så ingen kan komma och berätta om döden. Förutom profeten Muhammad al-Islam som berättar om vad som hände vid döden. För han har fått denna information från Allah subhanahu wa ta'ala. Då han sa inna lil mawti lasakarat. Döden kommer med ett rus. Ja? Det är svårt att dö. Det känns otroligt jobbigt att dö. Och då är man i skräck. För nu du är i en trygghet. Du har ditt hem, du har din säng, du har dina nycklar. Du kan låsa din dörr, du har din bil, du har din lön, du har din mat. Eller hur? Du har allting. Men vad har du bakom dörren när du lämnar denna dunja? Vet du vad du har? Vet du någonting om vad som väntar? Du vet ingenting. Du förflyttar dig till någonting helt okänt. Och det kan vara en fröjd, ett paradis. Det kan vara ett helvete. Eller hur? Så människan är ibland i skräck när hon ligger på dödsbädden. Otroligt rädd. Men då kommer änglarna. Änglarna som var hans awliya i detta liv och ger honom detta tryggande budskap. Var inte rädd för det som väntar. Och abshir, gärna glada nyheter väntar dig med ett paradis som du har lovat. Så var inte heller ledsen för de synder som du har gjort. Subhanallah. Så den troende får dessa glädjande budskap. Det här är en förklaring på al-bushra. Och den förklaringen är helt korrekt. Den stämmer. En annan bushra som man kan få. När man frågade profeten alaihissalam om den här versen. Lahum al-bushra. De kommer att få al-bushra fil hayati dunya. I det världsliga livet. Och i det kommande livet. Han sa det kommande livet är paradiset. Men vad är al-bushra i dunya? Vad är bushra? Glädjande budskap i det här världsliga livet. Då så sa han det är en sann dröm. Ru'ya saliha. Som den troende ser om sig själv. Eller någon ser den om honom. Drömmar i islam kategoriseras i tre kategorier. Sann drömmar från Allah. Mardrömmar från shaitan. Och fantasidrömmar från dig själv. Och de drömmar som är av värde, det är sann drömmar från Allah subhanahu wa ta'ala. Där Allah azza wa jalla visar dig någonting som kommer att hända i framtiden. Allah ger dig tryggande besked. Allah varnar dig för någonting farligt. Allah förbereder dig för någonting stort. Det här är en bushra som den troende ser om sig själv. Han kanske ser sig själv gå i paradiset till exempel. Han ser sig själv få sin bok i högra handen på domedagen. Det här är glädjande budskap som den troende får i dunya. Eller hur? Han ser glada budskap, alhamdulillah. Han kanske ser att Allah ska ge honom en troende fru i det här livet. Allah ska ge honom rättfärdiga barn. Det är en sann dröm som kan vara positiv. Eller hur? Allah ska ge honom mycket pengar och liknande. Man kan drömma om de här sakerna. Ta in. Eller så kan en troende se en dröm om någon annan. Du kanske inte drömmer själv någon sann dröm. Men någon kommer till dig och säger, bror, wallah, jag såg dig i drömmen. Och det har vi varit med om flera gånger. Att folk har sett oss i drömmen. Folk har sett andra i drömmen. Och berättat. Jag såg dig i det här goda tillståndet. Och det gör människan lycklig. Och jag har fått flera sådana. Folk har berättat. Det har gjort mig väldigt glad många gånger. Att man hör sådana här saker. Det stärker ens iman. För det är från Allah subhanahu wa ta'ala. Sandrömmar är från Allah azza wa jalla. Så sandrömmar är en bushra. Lahumul bushra fil hayati dunya. Tayyib. Och sen finns det då mardrömmar, de betyder ingenting. Och sen finns det fantasidrömmar, de betyder heller ingenting. De ska man bara exa, glömma bort och aldrig berätta för någon. Ibn Abbas och andra av sahaba, de sa att al-awliya, vilka är al-awliya? Han sa det är de som påminner om Allah då man ser dem. En wali är en person som påminner dig om Allah när du ser honom. Han har den här egenskapen att han är from, han är gudsfruktig. Han är en praktiserande muslim. När du ser den här personen blir du påmind om islam. Det finns några människor, en broder. Du kanske är lite glömsk hit och dit, men du ser den här brodern, wow, du tänker direkt. Där så du tänker på salat, du tänker på bra saker. Eller hur? Det finns sådana bröder som han alla. Och lyssna på den här vackra hadithen som berättas från Abu Huraira radiyallahu anhu. Där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att det finns de tjänare till Allah som profeterna och martyrerna kommer att avundas. De kommer att önska att de hade samma plats som dem. Och då sa man, vilka är de, ja Rasulullah? Kanske vi kan älska dessa människor. Och då så sa han, hum qawmun tahabu fillah. Det är folk som älskade varandra för Allahs skull. Utan någon ekonomisk vinning. Eller utan något släktband mellan dem. Wujuhuhum. Deras ansikten kommer att vara ljus. Och de kommer att vara på upphöjda platser av ljus. La yakhafuna idha khafun nas. Och de kommer inte vara rädda den dagen då folk är rädda. Wa la yahzanuna idha hazana an-nas. Och de kommer inte att känna sorg då människorna är sorgsna. Och sen så läste profeten alayhi salatu wasallam den här versen: Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Yani den här versen att al-awliya är de som har iman och de som har taqwa. Så vad kommer de att få för hög belöning hos Allah Azza wa Jal? Att de kommer att vara på upphöjda platser av ljus på domedagen. Där till och med profeterna önskar att de bor på deras platser. Men det ska inte missförstås, så profeterna kommer att få en högre plats. Men ändå, det betyder att de också skulle önska denna plats, men de kommer att få en ännu högre plats. Eller hur? Och det kan vara så att jag visar dig en god maträtt. Du kommer få en ännu bättre maträtt, men du skulle ändå vilja ha den som är mindre god. Det kan vara så, eller hur? Det är inget fel med det. Så att man ska inte missförstå den här hadithen. Och vad har de då för egenskap? De älskar varandra för Allahs skull. Sann brödraskap, systerskap för islam. Att man älskar inte varandra på grund av världslig vinning. På grund av att du kommer från min stam, mitt land, min hudfärg. Nej, för Allahs skull. Koranen och sunna. Det här är den finaste mashallah egenskapen. De älskar varandra för Allahs skull. Och de träffas för Allahs skull, mashallah. En annan sak som också här är värt att nämna, när man talar om al-awliya, vilka de är, så finns det en sahih hadith i Bukhari från Abi Huraira radiyallahu anhu, där han säger att profeten sallallahu alaihi wasallam säger att Allah säger, hadith Qudsi, Allah säger man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Allah säger den som sårar eller skadar en av mina awliya, alltså en wali, någon som står Allah nära, de vi talar om idag, har jag förklarat krig emot. Allah förklarar krig mot vem? Den som skadar eller sårar någon av hans awliya. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala att det finns ingenting som för en tjänare närmare mig och någonting jag älskar mer än de saker jag har gjort obligatoriska. Och sen fortsätter tjänaren att närma sig mig med de saker som är frivilliga, hatta och hibba, tills jag älskar honom. Och om jag älskar honom så kommer han då, ja, Allah kommer att, som han sa i hadithen, bli hans syn som han ser mig. Genom han kommer bara kolla på halal. Hans hörsel han hör mig. Han kommer bara höra halal. Genom Allah kommer skydda honom från att kolla på haram, höra på haram, röra haram och liknande. Och om han ber mig kommer han få det han ber om. Subhanallah. Men här nämns vad? Vilka är en awliya i denna hadith? Det är de som gör det som är obligatoriskt. Och de gör det som är sunna. De gör det som är obligatoriskt och de gör det som är sunna. Då blir man från Allahs awliya. Och här är en jätteviktig sak. Det finns, som Ibn Taymiyyah nämner, awliya och rahman och awliya och shaytan. Det finns de som är awliya nära till Allah och det finns de som är awliya och shaytan. De är nära till shaytan. Okay? Och awliya och shaytan blandas ibland ihop med awliya och rahman av vissa okunniga människor. Taib. Till exempel, det finns vissa spåmän, det finns trollkarlar, häxor och liknande som samarbetar med shaitan och jinnen. Och varje trollkar, sann trollkar, vi talar inte om någon som har kort i armen och såna saker, vi talar om de som sysslar med svart magi. De jobbar med shaitan och dyrkar djävulen. Det finns inga goda trollkarlar i islam. Alla trollkarlar är onda och samarbetar med djävulen. Okay? De här får gentjänster av djävulen. Med att de kan få information om saker som är borttappade, information om människor och liknande. Och det här kan vissa människor se som mirakel. Wow, den här mannen, han visste vad jag heter, han visste vad min mamma heter, han visste vart mitt förlorade objekt ligger. Han gör mirakel, eller han gör inga mirakel, han jobbar med shaitan. Så de ska inte blandas ihop. Och Ibn Taymiyyah och vissa ulema nämner till och med att förr i tiden, folk såg hur de här människorna kunde flyga. De såg en person flyga till Hajj. Komma till Arafa, Hajj, och sen han flög hem i luften. I luften. Okej? Och då tänker vissa jahla, vissa okunniga, subhanallah, vilken wali. Den här personen, han står Allah nära, han flyger till Hajj. Lä. Det är shaitan som lyfter honom. Han kommer med vanliga kläder till Hajj, kan man göra det? Nej, man ska ha vita kläder. Förstår ni? Så man ska inte låta sig luras. Och därför Imam Shafi'i sa en väldigt stark sak. Han sa, låt dig inte luras av att en person går på vatten eller flyger i luften. Tills du kollar om det han gör överensstämmer med Koranen och Sunna. Jag bryr mig inte. Wallah, om någon flyger in här i luften, jag kommer inte imponeras om honom. Jag kanske till och med kommer bli rädd för honom. Och det förmodligen kommer bli det. Ja. Jag kommer inte imponeras om honom tills jag kollar. Är det han gör i enlighet med Koranen och Sunna? Är det inte det, så är han ingen bra människa. Han är ingen wali. Utan han är en person som är nära till shaitan och jobbar med shaitan. Hänger ni med? Och ni kan kolla sådana videos, det finns på YouTube så. Vissa sufister. De äter glas. De hugger sig med knivar i munnen, i magen. Hugger sig med eld, går på eld och liknande saker. Äter eld. Och de säger, det här är karamat al-awliya. Det här är mirakel. Är det mirakel att äta eld och äta glas och hugga sig med knivar? Är det ens halal i islam? Att skada sig själv? Nej, det här är dajjal. Det är magi. Det är fel. De lurar folk på det här sättet och jobbar med shaitan. Och sen kolla på vad de gör för någonting. De kanske inte ens ber sina fem böner i tid. De praktiserar inte ens sunna på sitt yttre. De gör stora synder och liknande. De kanske inte ens har tawhid, inte ens dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala korrekt. Kanske gör kyrk och ber till gravar och liknande. Wallahi, de är inte awliya. För att du måste ha korrekt iman, du måste ha korrekta gärningar. Har personen inte korrekt iman och korrekta gärningar, följer han inte Koranen och sunnan, är han ingen wali någonsin. Förstår ni? Ett tecken på att en person inte är wali är att han gör felaktiga saker. Och jag har hört sådana berättelser som säger, vi har en sheikh i vårt land. Han hade ingen plats att be på båten. Han la ut sin bönematta på vatten. Han bad på vatten. Nej, men den här personen, han var inte för sunna. Han följde inte sunna. Det han gjorde, han måste ha samarbetat med jinnen. Det är fel. Den här personen är inte korrekt. Så låt er inte luras av sånt här. Och det största exemplet på det här, det är vem? Ett dajjal. Ett dajjal antikrist som kommer komma innan domedagen. Han kommer säga att han är Gud. Han kommer säga att han är profet först och sen Gud. Han kommer flyga runt. Han kommer ha med sig illusioner som ser ut som berg av bröd och mat. Illusioner som ser ut som vatten. Illusioner som ser ut som en stor eld. Han kommer säga till himlen och regna, det kommer regna. Han kommer säga till jorden, växa, det kommer växa. Men han är en shaitan. Han är kafir. Den som följer honom blir kafir och hamnar i helvetet. Men han gör underliga saker. Allah kommer låta det här ske som en prövning. En prövning. Men bara för att han flyger runt i luften och han gör det ena och det andra. Han är den som bestämmer. Han har med sig mat, provision, det man behöver för att överleva. Man får inte följa honom. Spelar ingen roll vad han gör. Förstår ni? Så man får aldrig följa såna här människor baserat på såna här saker som de gör. Utan kolla på, följer han Koranen och sunnan? Gör han inte det? Exa personen direkt. Okej? Okay? Och de nämner också här en rolig berättelse. Ulema, de sa, det fanns en lärd man som heter Abdul Qadir al-Jilani. Har ni hört talas om honom? Många har säkert hört talas om honom. Abdul Qadir al-Jilani. Och då sa han var en väldigt from religiös person. Han var en alim som dyrkade Allah. Men tyvärr, idag vissa har börjat dyrka honom istället. För han har byggt en hel moské över hans grav i Iran. Men alla kulli hal, han själv gjorde inte såna här saker. Han var en religiös man. En dag när han låg och sov, så såg han ett ljus. Ja? För över sig, ett ljus. Och så säger det här ljuset, jag är din herre. Från och med idag är allting som är haram halal för dig. Så han sa, la'naka Allah. Må Allah förbanna dig, försvinn härifrån. Och då, ljuset försvann. Och så frågade man honom, hur visste du att det var shaitan typ? Och då så sa han, för han sa åt mig att det som är haram är halal. Då visste jag direkt att det är shaitan. Och det sägs att den här shaitan sa att jag har lurat så många människor före dig med det här trixet. De gick på det, yani. Så man ska inte låta sig luras. Förstår ni? Karamat, mirakel, betyder inte att någonting halal blir haram eller tvärtom. Utan alhamdulillah, religionen redan, yani, den är fullbordad. Så man ska inte låta sig eller bedras och luras av såna här människor. Tayyib, vad är då bevis på att det finns karamat, att det finns mirakel som kan ske de troende? Från Koranen så nämner författaren berättelsen om Maryam, Isas mamma. Då Allah subhanahu wa ta'ala i surat Maryam nämner att han säger till henne, då hon skulle föda Isa, Allah säger till henne, skaka på palmträdet, så kommer färska dadlar att falla ner över dig, och drick och yani, njut av det du kommer att se. De säger här att Maryam alaihissalam, hon var inte profet. Hon var en rättfärdig kvinna, siddiqa. Och det här bevisar att mirakel kan ske till andra profeter. Allah säger till henne, skaka på palmträdet. Är någon av er som har sett ett palmträd? Ja? Om du går fram och slår på ett palmträd, kommer det ramla ner dadlar? Nej. Så här tjockt, du kommer få ont i handen. Och ingenting kommer ramla ner. Ingenting. Kanske lite damm. Okay? Allah säger till henne, bara rör på trädet. Och färska dadlar kommer ramla ner till dig. Och det sägs, det var inte en säsong för dadlar. Men färska dadlar kommer ramla ner över dig. Det är ett mirakel, eller hur? Ett mirakel. Att hon direkt, de faller vid henne, hon kan äta dem. Subhanallah. Och han nämner också versen då Maryam föder. Och hon kommer till sitt folk med Isa a.s. Och de säger till henne, vad har du gjort för någonting? Hur har du fått barn? Och hon pekade bara på Isa. Och då började Isa att prata. Qala inni abdullah. Bebis, nyfött barn, började prata. Som en profet. Det är också ett mirakel, eller hur? Hur Allah azza wa jalla skyddade henne. En annan sak. Zakaria var den som uppfostrade henne. Kullama dakhala alayha Zakaria wajada 'indaha. Varje gång Zakaria kom in till henne, wajada 'indaha rizqa. Varje gång han kommer in till henne, fann han frukter hos henne. Han sa, anna laki hada. Var kommer de här frukterna ifrån? Och då så säger hon, de kommer från Allah. Och de sa att hon hade sommarens frukter på vinter och vinterns frukter på sommaren. Hon var bara i moskén och bad. Och bredvid henne finns färska frukter. Från en säsong som inte ens finns. Och det var inte förr i tiden att man kände de flyger bananer från Sydafrika till Sverige. Nej. Det var att de frukter som fanns, det var de som växte. Färska frukter bredvid henne. Det är mirakel, eller hur? Som Allah azza wa jalla gav henne. Och de säger till mirakel att Allah azza wa jalla gjorde henne gravid utan man. Yani Jibril kom och blåste in Isas själ i Maryam alaihi salatu wassalam. Ett annat mirakel som Allah nämner i Koranen är i surat al-Kahf. Den sura vi läser på fredagen, sura nummer 18. Berättelsen om pojkarna som blev troende. De unga pojkarna som blev troende. Och de blev hotade med livet. De flydde med sin tro till grottan. Och la sig för att vila i en grotta. Och subhanallah, de vaknade upp efter 309 år. Och de trodde att de har sovit några timmar. Han säger, kan du gå ner till stan och köpa lite mat? Han kommer till stan och säger, allting är helt förändrat. Folk är helt nya människor, nya kläder, nya pengar. Allting är nytt. 309 år, de kände inte ens av hunger, törst, ont i kroppen, ingenting. Subhanallah, Allah har dem. Mirakel, eller hur? Och de var inte profeter. Men Allah fick dem att sova i 309 år. Varför? För de flydde med sina själar från sitt folk. Räddade sina liv. Och de flydde för att rädda sin religion, viktigast av allt. Tawhid. Att inte yani, tvingas tillbaka till otro. Utan att endast dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Författaren nämner också några hadither. Vi ska nämna några av dessa. Precis. Här har vi. Det berättas från Jabir ibn Samurah radiyallahu anhuma att folk i Kufa i Irak, de klagade på Sa'd ibn Abi Waqqas när han var guvernör, typ ledare för Kufa. Och det var efter profetens tid, alaihissalam. Så de klagade till Umar, som då var khalifa, över att Sa'd ibn Abi Waqqas, de klagade på honom. Så han bytt ut honom och satte istället som guvernör Ammar, en annan man från Sahaba. Och då klagade de på honom också. Och de säger att han kan inte ens be, han gör massa fel och hit och dit. Så Umar blev förvånad. Han säger till Ammar, ja Abu Ishaq, som det var hans smeknamn. De här människorna påstår att du inte ens kan be. Du leder dem fel i bönen. Och då säger Ammar, subhanallah wallahi, jag ber bara så som profeten bad med oss, alaihi wasallam. Så nämnde han exempel. Han sa, Isha, jag ber lite längre de två första raka och kortare de två sista. Och då sa Umar radiyallahu anhu, det här är exakt det som jag trodde om dig. Han visste redan att den här personen är bra. Men subhanallah, Umar var ändå en rättvis ledare. Lyssnade på folket och tog klagomål på allvar. Yani, var det fel, då ska det ändras. Spelar ingen roll om det är hans bästa kompis. Och frågade honom, har du gjort någonting fel? Kallas. Och han fick då reda på att ingenting stämmer. Men han skickade Umar två personer tillbaka till Irak med Ammar för att kolla, eller vad är ryktet, vad kommer det ifrån och vad är det som sägs och så vidare. Så de här två människorna gick runt i moskén, varenda moské, och frågade om Ammar, är han bra, vad har han gjort för någonting, är han bra ledare, och alla talade gott om honom. Tills de kommer in i en moské, och då ställer sig en man upp som heter Osama ibn Qatada Abu Sa'da, och han säger, om ni tvingar mig att säga sanningen så ska ni veta att Sa'd aldrig, han pratar här om Sa'd ibn Waqas, som de också gör om. Sa'd ibn Waqas, han red aldrig med oss i krig. Han delade inte ut rättvist och han dömde inte bland oss rättvist. Tre stora lögner om en nobel sahabi radiyallahu anhu. Han var feg, han red inte ut i krig. Två, han delade inte ut rättvist till folket. Och tre, han dömde orättvist. Och då så sa Sa'd, amma wallahi, jag ska göra tre dua mot dig. Allahumma, om den här personen ljuger och står upp för att visa upp sig och göra sig hörd, så låt han leva längre och låt han bli urfattig och utsätt honom för fitna. Tre dua. Han gjorde tre lögner mot Sa'd och Sa'd gjorde tre dua mot honom. Att han ska leva länge, han ska bli urfattig och han ska utsättas för fitna. Och de sa, de brukade se den här mannen på gatorna i Kufa, och han brukade säga, Sheikhun kabirun maftun, jag har blivit en gammal man som prövats. Och jag har blivit drabbad av Sa'ds dua. Och de sa, de brukade se honom springa runt på gatan. Han var så gammal att han inte längre hade ögonbryn. Jag vet inte, 100 år eller någonting sånt. Och han sprang runt och störde eller retade små flickor på gatan. Jenny som en sån här snusgubbe. Subhanallah. Han gjorde dua att han skulle drabbas av fitna. Och den här mannen blev urgammal, urfattig och en snusgubbe. Subhanallah. Han blev drabbad av den här duan som Sa'd gjorde. Och det är ett bevis på vad? Att al-awliya, deras dua är besvarat. När de ber Allah om någonting, det kommer direkt. Som vi nämnde i hadithen innan. Att Allah säger, om han ber mig, kommer jag att ge honom. Och de nämner också här, Nawawi, en liknande hadith. Att Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Nufayl radiyallahu anhu hamnade i en tvist med en kvinna som hette Arwa bint Aus hos Marwan ibn al-Hakam. Och den här kvinnan påstod att han hade stulit hennes mark. Och då så sa Sa'id att om jag tagit, eller hur skulle jag kunna ta någonting från din mark? Då jag har hört profeten sallallahu alaihi wasallam säga att den som tar så mycket som en handsmått av någons jord orättvist kommer Allah att låta sjunka ner i marken eller de sju jordarna. Och så säger han, då säger Marwan, du behöver inte bevisa någonting alls. Och då säger Sa'id, Allahumma, om den här kvinnan ljuger, gör henne blind och låt henne dö på hennes mark. Och de sa att den här kvinnan dog inte tills hon förlorade synen, och hon dog i hennes mark. Hon föll in i en grupp på hennes mark. Blind, gick in i en grupp, snubblade och dog. Så här finner vi också att han gjorde dua mot henne och den här duan blev besvarad. För hon gjorde en väldigt allvarlig sak. Att anklaga någon för att stjäla en mark. Mark är någonting dyrt. Idag mark kostar flera miljoner. Samma sak förr i tiden. Det var dyrt med mark. Kommer anklaga honom sahabi för att han har stulit en mark. Så han gör bara dua. Om hon ljuger, låt henne få det här straffet. Och subhanallah, duan blev besvarad. Han berättas också här från Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma att då det var tid för att strida i Uhud. Ni vet, det andra stora kriget i islam i Uhud. Då det var tid för att strida i Uhud. Så sa hans pappa, kom min son. Och han sa, jag tror att jag kommer att dö imorgon. Och jag tror jag kommer vara från de första som kommer att dödas imorgon. Okej? Och jag lämnar ingen efter mig som är mer kär till mig än dig. Förutom profeten sallallahu alaihi wasallam. Och jag har en skuld som jag hoppas att du kan betala. Och ta väl hand om dina bröder. Och morgonen därpå så var han den första som dog i kriget. Den här sahabi var den första som stupade som shahid. Så han sa att vi begravde honom tillsammans med en annan person. Men sen sa han att jag fick dåligt samvete. Eller han borde ligga själv i graven. Så han sa att jag gick tillbaka efter 6 månader och grävde upp hans grav för att begrava honom själv. Och jag fann hans kropp lika intakt som den dagen jag begravde honom. Förutom lite, någonting hade ändrats på örat. Jag fann hans kropp som den dagen jag begravde honom, subhanallah. Och han begravde då honom själv. Och denna hadith finns i Bukhari. Så kolla här. Jabir ibn Abdullahs far. Vilken from man, vilken religiös man. Ett, han kände på sig att han skulle bli shahid. Och subhanallah, Allah gjorde hans önskan sam. Han kanske hade gjort dua att bli shahid. Han blev shahid dagen efter. Så som han önskade. Jag kommer inte leva imorgon. Men han gav honom också de här fina råden. Och han sa, wallahi min son, jag älskar dig mer än allt. Förutom vad? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Och samma sak borde det vara med oss muslimer. Vem ska vi älska mest av allt? Av alla människor? Rasul a.s. Eller hur? Profeten a.s. sa, ingen av er är en samtroende tills han älskar mig mer än sig själv, sina barn, sina föräldrar och allt han äger. Muslimer måste älska profeten Muhammad a.s. mer än alla andra människor. Mer än sina föräldrar, sig själv, sina barn, allting. Profeten a.s. kommer först. Okej? Och han sa, ta hand om mina bröder, betala mina skulder. Och så vidare. Men här också just miraklet. Att vad Allah Azza wa Jal bevarade hans kropp. Tänk dig 6 månader. Nu idag om någon dör efter några timmar hans lik börjar lukta illa. Eller hur? Efter några dagar. Det går inte ens att vara i närheten. Huden och allting börjar förändras. Men här 6 månader. Mashallah. Som att han ligger och sover. Allahu Akbar. Och de nämner också likadant. Att det kom efter flera år. Jag tror det var jättemånga år. En flod. Som gjorde att de som dött martyrer i Uhud, deras kroppar kom upp. Och de sa alla som begravde om dem att kropparna var som den dagen de dog. Det var inte bara han, utan det var alla som hade dött shuhada i Uhud. Deras kroppar var bevarade. Och det är ett mirakel. Ett mirakel från Allah subhanahu wa ta'ala. En annan hadith som han nämnde som är ganska lång. Typ... Jag tar det som sista två berättelser här. Eller sista berättelsen. Det var en sahabi som hette Khabbab. Han blev tillfångatagen. Eller Khubayb. Han blev tillfångatagen i folket i Mekka. En lång berättelse. Men mot slutet här. Så skulle de då avrätta honom. Och de som var där. Och senare blev muslimer berättade. De sa, wallahi, vi såg honom äta vindruvsklasar. Han var fastkedjad i bojor i Mekka. Och vi såg honom äta vindruvsklasar. Och det fanns inga vindruvor i Mekka. Men för er som har varit i Mekka, ni vet, det växer ingenting i Mekka. Ja? Han åt färska vindruvor i Mekka. Och han var fastkedjad fången. Ja? Och så sa de, och han brukade sen säga, innahu la rizqun razaqahu Allahu Khubayba. Ja, det var risk, någonting som Allah Azza wa Jalla har gett till Khubayb. Och sen gick de då ut för att döda honom utanför Mekka. Och då så sa Khubayb, låt mig be 2 raka. Och de lät honom då göra 2 raka. Och han sa till dem, wallahi, om jag inte skulle ge er typ, ni inte skulle tro att ni har någonting över mig, jag skulle be om att få be mer. Ja, ni ska inte tro att jag är rädd för att ni ska döda mig. Att jag säger jag ska be 10 raka. Nej, jag ber 2 raka. Alltså, jag är inte rädd för att ni ska döda mig. Och sen han gjorde dua mot dem i alla fall. Och sen subhanallah, de dödade honom. Och de nämner då att Khubayb var den som gjorde den här sunnan. Att en person som då ska dö ber 2 raka. Han ber 2 raka innan han ska dö. Om en muslim är på döds, yani dödsdömd eller någonting sånt. Och han får en sista önskan. Då borde den här önskan vara att det är 2 raka. Okej? Okay? Och liknande också. Sara, Ibrahims fru. Ni vet, Sara, moder till Ishak, profeten. När han kom med henne till den här orättvisa ledaren i Egypten. Och han ville våldföra sig på henne. Så hon gjorde vodå, hon gjorde salam, så alla skyddade mig från honom. Han kunde inte gå nära henne. Varenda gång hon sökte skydd från honom, han kunde inte gå nära henne. Till slut han blir rädd, han blir som förlamad, han ska försöka närma sig henne. Han säger hon är shaitan, ta bort henne härifrån. Han blir rädd för henne. Så som han Allah, kolla också ett mirakel. Eller awliya, hur Allah azza wa jalla skyddar sina awliya. Att han besvarar deras dua, han skyddar dem i såna här trängda situationer. Och han säger sen, Imam al-Nawawi, att det finns många, många hadither i ämnet. Och vi har nämnt vissa i den här boken. Han säger till exempel hadithen om pojken och trollkaren. Har ni hört den?
Ja.
Yani, om ni tafsir surat al-Buruj, wa sama'i dhat al-Buruj. Det fanns en pojke som blev troende och sen konungen försökte döda honom. Det skedde många mirakel med den här pojken. Och ni kan gå tillbaka och lyssna på tafsir surat al-Buruj. Men det var också stora mirakel som hände med den här pojken. Och sen brände han hela, den här kungen brände hela staden levande genom kvinnor och barn och så vidare. Han nämner också hadith al-Jurayj, den här rättfärdiga mannen från Bani Israel som blev anklagad för zina. Och sen barnet som föddes som inte var hans barn rent födde honom. Spädbarnet började prata och sa liksom att han, det är inte han utan det är en annan person som är min pappa. Det är också ett mirakel som hände till al-Awliya. Han nämner också hadithen av de tre som blev inlåsta i en grotta. Ni har säkert hört den. Tre personer blev inlåsta i en grotta. Och sen gjorde de dua och Allah azza wa jalla räddade dem lite för lite. Och också mannen som läste Koran. En sahabi som läste Koran. Och på natten och han såg som moln med ljus komma över honom. Blinkande ljus över honom då han läste Koran. Det är också en mirakel som skedde sahaba radiyallahu anhu. Och flera berättelser om hur deras mat blev mubarak, det blev välsignad. Lite mat räckte till hundratals personer. Det är också en mirakel som skedde sahaba radiyallahu anhu. En annan berättelse också är då en fåraherde utanför Medina en gång var ute och vallade sina får. Och en varg kommer och tar ett får. Så han springer efter vargen, tar tillbaka fåret och då sätter sig vargen och säger typ frukta Allah. Det här är Allahs risk som han har gett till mig. Som han, en varg som pratar. Det finns ingen varg som pratar. Han blir helt chockad. Så säger vargen, är du chockad? Det finns någonting ännu konstigare, någonting ännu större. Det finns en man som är profet i Medina. Och så går han till Medina med sina får och berättar den här berättelsen för profeten alaihi wasallam. Och så sa han, wallahi, det är domedagens tecken att djur kommer att prata med människor. Till slutet på hadithen. Men det är också så här mirakel som kan hända, subhanallah. Och dessa mirakel är otroligt många. Jag tog med mig en bok här idag som jag satt och kollade lite i. 600 sidor. Det handlar om berättelser i en karamat som har skett till Aulia. Mirakel som har hänt eller Aulia. Men en viktig sak här som vi ska avsluta med. Någon kanske tänker så här nu, wow, fett häftigt. Jag önskar att jag också får ett mirakel. Eller hur? Det skulle vara coolt, eller hur? Ja. Men vissa lärda sa att det finns de. Du ska istället söka att vara religiös, att vara en bra muslim. Istället för att söka att få mirakel. För du kanske vill ha ett mirakel, men det Allah vill ha av dig är att du lyder honom. Förstår ni? Att du inte får något mirakel betyder inte att du är någon dålig människa. Betyder inte att du är någon sämre muslim. Ja? Så att man går och inte praktiserar islam som man ska och sen hoppas på mirakel, nej. Utan du dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala. Det är det Allah vill av dig. Och sen kanske Allah visar dig något mirakel. Och kanske inte visar dig något mirakel. Hänger ni med? Ja. Och jag tänkte också här att subhanallah. Den som wallahi, jag tror att den som praktiserar islam i den här tiden. I det här landet. 2019, 2020. Den här tiden. Och håller fast vid islam. Håller fast vid Koranen och sunnan. Jag tror garanterat att han är från Aulia. Den som följer rätt islam i den här tiden, de är unika. Islam började främmande, kommer återigen att bli främmande. Och idag ser vi många människor, många som tillskriver sig islam och tar väldigt lätt på religionen. De tar islam som någonting sekundärt. Någonting som är nästan en hobby. Och lever sitt liv som att de är skapade för dunia. Och glömmer bort sin akhira, glömmer bort sitt nästa liv. Och syndar och syndar och tar lätt på synder och liknande. Men den som håller fast vid Koranen och sunnan riktigt och följer den här vägen, wallahi, han är unik i den här tiden. Och för mig, jag tror att han är från Allahs awliya, utan tvekan. Så det är det man ska eftersträva, att följa den korrekta islam, vara från dessa främlingar som håller fast vid den sanna islam i sista tiden. För då får man den här enorma belöningen som berättades i hadithen, att de människorna som håller fast vid islam i sista tiden kommer att få belöningen av 50 av sahaba. 50 av sahaba, subhanallah. Så att det kommer vara svårt, det kommer vara jobbigt. Många människor går åt fel håll. Ditt kappan blåser, ditt vinden blåser, vänder de kappan. Men de som håller fast vid sunna, de är få, de är unika. Men det är de man måste vara som. Och inte vara sån här person som är wannabe. Han bara följer efter varenda person, varenda mode som kommer. Han har ingen stark personlighet. Han kan inte stå emot det som är fel, det som är haram. Utan följer alla människor som går fel väg. Och det är inte så man ska vara som muslim. Utan du ska vara en person som håller fast vid sanningen. Även om du är själv. Wallahi, om hela världen idag säger vi blir kuffar. Du ska säga nej, jag är muslim. Jag är muwahhid. Jag följer Koranen och sunna. Om alla människor börjar göra bid'ah, du ska säga nej, det är haram. Jag ska följa sunna. Om alla börjar synda, du ska säga nej, det är haram. Jag ska lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Eller hur? För i slutändan, det är du som kommer att stå inför Allah. Och ingen av dessa människor som du följde i det här livet kommer att skydda dig på domedagen. Du individuellt kommer att stå ensam med Allah subhanahu wa ta'ala. Och han kommer att fråga dig om dina gärningar som du har gjort. Och du kan inte ljuga, du kan inte bortförklara det. Du kan bara säga sanningen. Så förbered den här sanningen redan nu. Och har du syndat, gör tawbah. Alhamdulillah, dörren till förlåtelse är öppen. Och man kan alltid komma upp på rätt spår igen. Aldrig tappa hoppet. Alhamdulillah, folket av sanningen finns kvar till domedagen. Och det är dem man ska eftersträva att vara ifrån. Och vi avrundar här för idag. Och om någon har någon fråga, sahlan wa sahlan. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum.